I fredags så hade vi lite frågesport på tonår. En lek som liksom gick ut på att svara på frågor om sig själv. Vi satte upp gemensamt 12 stycken kategorier och det handlade om skostorlek. Vad heter din mamma? Vad har du för favoritämne i skolan? Om du får välja maträtt, vad blir det då? Och andra saker som var tanken att man lär känna varandra lite. Och sen fick vi då tävla genom att gissa vem som var vem av dessa olika karaktärer som presenterades. Och när jag förberedde mig inför andakten den kvällen så började jag fundera i de där 12 frågors tankarna. Skulle man kunna fundera över 12 frågor till Jesus? Ja, det har vi säkert minst. Men så spann tanken vidare. Jag hamnade i 12 frågor från Jesus. Och funderade på vad är det för frågor han ställer till lärjungarna i Bibeln. Och det finns jättemånga frågor som Jesus ställer till olika människor. Ganska många av dem är ju såna här retoriska frågor som man liksom ska förstå svaret på. Men det finns också de där frågorna som liksom tränger in under ytan. Och en av de där allra tydligaste och skarpaste frågorna är väl den som han ställer till Petrus. Älskar du mig? Och på något vis så var det någonting i det där som tog tag i mig. Att det här skulle vi ju behöva prata mer om. Vi är duktiga på att berätta om Guds kärlek. Och om att den är grunden för allt som vi gör. Och det är helt rätt, tänker jag. Men hur ofta låter vi Jesus ställa den där frågan till oss? Älskar du mig? Och jag tänker att vi säkert känner att vi kommer till korta även där. Men lösningen är ju inte att pressa fram något utifrån att vi känner att vi borde älska honom utan att ta reda på, reflektera över varför vi har anledning att älska Jesus. Och då kanske man kommer tillbaka till de där 12 frågorna eller 20 eller 100 eller vad vi nu har. Som vi kanske borde ställa till Jesus. En av de frågor som lärjungarna ställer är ju, vem är du? Och någonstans där börjar, tror jag, resan till en kärlek till Jesus. Och en resa till kärlek är berättelsen om den förlorade sonen som är fortsättningen på det som Micke läste förut. Ifrån Lukas 15, vers 11 och framåt. Jesus sa, en man hade 2 söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det en svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Jag vet inte om du också har det så, men jag får ganska ofta förfrågningar på Facebook och Messenger från trevliga damer, tjejer som vill ta kontakt. Ofta så handlar det om anspelningar på sex, mer eller mindre rakt på. Jag tänker att de där förfrågningarna är inte det minsta frestande. Inte en enda gång har jag känt att jag har övervägt att trycka på den där länken. Inte en enda gång har jag övervägt att tacka ja. Därför att jag vet att det finns inte ens någon bakom den där profilen. Där finns ingenting att få. Det är inte någon som vill ha en kontakt eller en relation med mig. Det är något annat. Det är ingenting. Jag kan bli lite avundsjuk, tycker jag, på Karina, min fru. För att hon får också så här förfrågningar. Och då är det alltid så här: sjökaptener och piloter och män i snygga uniformer, astronauter kanske, nej jag vet inte riktigt, Det är ju lite mera klass på de frågorna tycker jag. Men de hamnar ju direkt i skräpposten utan minsta blinkning. Och jag funderar på hur mycket av de signaler som Jesus skickar till oss hamnar rätt i skräpposten, så att säga. Ser vi att det finns mer bakom hans påstående om att han älskar oss än en tom profil som bara är en bluff? Har vi ställt frågorna och sökt svaren? Vem är du, Herre? För en kärlek som är oändligt stor men inte direkt får något svar, den kan ju vara lika stor för det. Men för mottagaren, den som kärleken var tänkt för, så måste det vara en enorm skillnad i upplevelse om man väljer att besvara kärleken. Förlorad och återfunnen. Runar Eldebo, han menar att det här definierar vilka vi som församling är. Vi är ett folk, vi är människor, individer som är i grund och botten förlorade, men återfunna. Gud har funnit oss. Och på sätt och vis kan man ju säga så här att vi är samtidigt nollor och samtidigt oändligt värdefulla. Och det där handlar inte om nedvärdering. Det är ett konstaterande och en beskrivning av var vi hämtar vår frälsning, vår kraft, vårt uppdrag. Ja, hela vår identitet som kristna. Jesus säger ju själv, utan mig kan ni ingenting göra. Men med är det något annat. Sonen i berättelsen, den yngste sonen, han är ju framförallt förlorad i sina egna ögon. När han sitter där bland grisarna. För i faderns ögon så har han ju hela tiden varit efterlängtad och välkommen hem. Hela tiden älskad. Och detta är ju det unika för kristen tro. Vi är inte antingen förlorade eller återfunna. Vi är på något vis samtidigt förlorade och funna. Vi blir inte perfekta för att bli funna. Vi är i en mening fortfarande förlorade. Men när vi blir funna så är det samtidigt något annat. Och Runar Eldebo säger att det är inte vår synd som håller oss borta från Gud. Det är vår självrättfärdighet. Det är inte vårt erkännande av förlust, utan vårt förnekande av förlust som håller oss borta från oss själva och från Gud. När vi på något vis säger att allt är bra. Så är det just det som håller oss borta från Gud, som säger du behöver mig. Annars så går det inte. De här berättelserna, de är ju som Micke sa i början, de är ju riktade till fariseerna och de skriftlärda. Och tanken är ju att de ska känna igen sig i fåret, i myntet, i sonen, som borttappade. Men det gör de inte. De anser att de inte är förlorade. Att de har lyckats nå fram till meningen, till Gud. Jag tänker att insikten om att faktiskt vara förlorad gör att vi aldrig behöver se ner på någon enda människa. För vi är alla lika i det. Men insikten om att vara återfunnen, den gör också att vi alltid, alltid ser upp till den Herre som fann oss. Grunden är Guds kärlek, och när vi inser att den finns där, även när vi vänt oss bort, så vill vi ju till slut, som den yngre sonen, hem. Hem till värmen, hem till tryggheten, hem dit där det finns mat och liv. Micke var inne på det också i början här av gudstjänsten, att sånger är viktigt. Sångerna som definierar vilka vi som församling är. Vad är det vi sjunger? Kan det beskriva oss? När jag skulle förbereda texter och annat för den här gudstjänsten, så hittade jag två av sångerna som vi ska sjunga idag i datorn, vilket borde betyda att de har använts någon gång det här året. Kanske är det Runars erfarenhet ifrån sin församlingspastorstid i Värnamo, de här tre sångerna som han har valt idag. Kanske är det erfarenheter ifrån Hönökonferensen och andra ställen där Pärleporten i alla fall har varit en stor favorit. Jag tänker att detta handlar inte om nostalgi eller stil eller om att det inte duger med andra sånger. Det Runar vill säga med de här tre exemplen på sånger som vi sjunger idag, det är ämnet. Det handlar inte om att detta är sångernas sånger eller att annat inte skulle vara bra. För senare i boken så handlar det bland annat om generationsväxlingar och hur det måste få påverka musik och hela vårt tänkande kring stil och funktion och uttryck. Jag tänker att Äldrebos poäng är att dels att de sånger vi väljer att sjunga om och om igen är viktiga därför att de präglar oss som församling. Att valet av sånger därför är viktigt. Och det andra jag hör honom säga, det är att dagens tema, förlorad och återfunnen, är grundläggande och viktiga. Och att vi behöver hitta sånger som talar om detta om och om igen. Att mitt i att vi är borttappade, så får vi bli funna. Och jag funderade lite, kommer jag på några nyare, moderna sånger som handlar om detta? Och jag kom direkt att tänka på ett par stycken i alla fall. Gruppen Folk med Robert Eriksson i spetsen har en låt som heter Det finns en kärlek. Den kan du titta och googla på. Och en sång som, för att knyta tillbaka till Hönökonferensen, sjöngs väldigt mycket när jag var där förra sommaren innan pandemin, var Den ofattbara kärleken, som handlar om precis det som vi har funderat kring. Att man kan vara förlorad, men det finns en kärlek som finner oss. Vi ber. Gud, tack för att du är kärlek, som det står i ditt ord. Att du har varje liten människa i ditt hjärta. Herre, hjälp oss att förstå att utan dig så är vi förlorade. Men att det på lika fantastiskt sätt så är det också så att du söker efter oss hela tiden. Och när vi blir funna så vill du visa den kärlek som du har haft hela tiden till oss. Att vi ska få upptäcka den och ge vårt gensvar. Tack för frågan som du ställer till oss. Älskar du mig? Låt den få gripa tag i våra liv.